Du lyssnar nu på morgondagens socialtjänst. Hur kan Sverige stärka samhällets yttersta sociala insatser? Ett seminarium som Arena Idé arrangerade inom projektet Morgondagens socialtjänst. I den här delen av inspelningen hör du Filip Lalander, professor på Malmö högskola, presentera sin nya bok Människor behöver människor. Presentationen kommenteras sen av socialsekreteraren Yvonne Zetterman Åberg, Kristina Folkesson som socialpolitisk strateg på Facket Vision och Björn Fries, projektledare för Morgondagens socialtjänst. Samtalet modereras av Boa Rutström, chef för Arena Idé. Missa inte den andra delen från inspelningen av seminariet där Åsa Regner, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar regeringens nuläges- och behovsanalys av en översyn av socialtjänsten. Vill du veta mer om projektet Morgondagens socialtjänst? Gå in på www.morgondagenssocialtjänst.com och läs där texter, artiklar och debattartiklar från projektet. Vill du höra andra seminarier som Arena Idé arrangerat? Sök på Arena Play antingen via SoundCloud, iTunes eller valfri podcast-app.
Tack så mycket och vad roligt att vara här. Jag ska prata om socialt arbete ganska mycket. Jag kan tillägga också att boken kommer i maj. Det är viktig information. Och sen också att jag också är professor i socialpsykologi, vilket man kan förstå när man hör mig prata. För att mycket handlar om mänskliga möten och hur viktiga de här mötena är för oss. För att vi ska känna oss motiverade och att möten kan också vara på väldigt olika sätt. Det kan göra en väldigt omotiverad och nedslagen också. Och göra att man helt tappar sugen faktiskt. Och, men hela det här är en ny bok då, som är en tredje delen i en trilogi. Och nu kallar jag det lite grann så här projektet som nästan blev ett livsverk. Från början var det ett forskningsprojekt som handlade om Norrköping då och det som hade hänt i Norrköping från mitten av 90-talet till ungefär början av 2000-talet. Det var att det hade spritts massvis med heroin i staden och det hade bildats såna här lokala heroinmarknader och många unga människor i åldrarna kanske 17 till 23 började med heroin. De flesta av dem var födda i slutet av 70-talet, en del var födda i början av 80-talet. Så att man räknar med att 1994 fanns det bara 3-4 heroinister i staden. Och år 2000 så skulle det finnas 250 ungefär. Så det är ändå ganska stor andel av en generation som går in i det här med heroin. Och då lärde jag känna de här, gjorde en etnografisk forskning. Först var det ihop med Bengt Svensson, fast jag blev så tagen av det här så att jag verkligen gick in och var i Norrköping jättemycket under år 2000 och försökte lära känna de här unga människorna. Och det är ett etnografiskt arbete och det betyder att etnografi är ungefär, etnografen är forskningens fältarbetare kan man säga. Man vill vistas i miljöer, eller fältassistent, och det ser vi inte mycket av idag. För att man vill förstå människorna genom att vistas i deras miljöer. Så då skrev jag den boken om hela världen är din som väldigt mycket handlar om vad var det som gjorde att de unga gick in på det här med heroin då. Och mycket av det visar att en del visar att en del upplevde vissa typer av problem och att det här att gå in i de här heroingemenskaperna där man känner en upplevelse av hemlighet och en slags inneslutenhet i gemenskap gav en slags smärtlindring. Inför tankar på framtiden och det förflutna. Men jag gick vidare, jag släppte inte taget där 2001 och den här boken kom ut. Utan jag fortsatte hålla kontakt med människor här. Som jag har kontakt med än idag. Och år 2003 så började jag studera en annan del av Norrköping. Första delen var med de centrala delarna av Norrköping. Men sen var det en del av Norrköping där det var många unga som började med heroin och andra droger. Som heter Hageby. Jag vet inte om någon känner till Norrköping någonting. Och då forskade jag där, du känner till det bra. Och lärde känna en grupp unga människor som ofta hängde uppe på, de gick upp till en pulkabacke när de var 12-13 års ålder. Liksom drog sig bort från det här officiella samhället, skolkade och satt där uppe och på något sätt hjälpte varandra att hantera en svår livssituation. Och de var barn då till immigranter kan man säga och... Skolan gick inte bra så att de kände också som att de levde i någon slags marginaltillvaro. Och som ett svar på den marginaltillvaron och den upplevelsen av ambivalens och också bristande framtidstro Jag vet att Björn var inne lite på det här förut också när du pratade. Så försöker man skapa någon slags struktur själva att leva i. Och då hämtar man influenser från olika delar av världen. Musik till exempel och filmer. Och skapar en gatukultur. Så att jag lärde känna de här unga människorna också. Och de kände många av de här i den första boken också. Så att det är Norrköping på något sätt som är scenen för det här. Som verkligen har hänt. Och som har skördat en del dödsoffer också faktiskt. Mm. Och nu då, så det här är tredje delen, alltså det blev en trilogi. Det var det jag inte kunde veta när jag gjorde den här första studien, att det här kommer att bli en trilogi. Om 15-16 år kommer du att stå och prata om den tredje delen i den här boken. Så att det är ju fantastiskt, och det är första gången jag pratar om det nu. Så att det känns väldigt bra. Och ja, så att ni ser att det är ganska långa fältarbeten det handlar om också. Det här sista, när jag har träffat folk då till den här nya boken. Så det är många av dem är ju från den första boken också. Och jag har hållit på med det 6-7 år. Och bara precis innan fick jag ett sms från en och sådär. Så att jag har väldigt mycket kontakter. Och jag bryr mig väldigt mycket om de människorna som jag har lärt känna i de här studierna. Och jag tror att vissa av dem bryr sig om mig också faktiskt. Så där, människor behöver människor. Jag ska återkomma till hur den titeln kom till också. För det är också en liten viktig del. Men det är människor som ofta misstänkliggörs av systemet. Som man tänker att ja, nu fuskar de. Liksom. Nu ska de fuska med urinprover eller vad det nu kan vara. Och ofta i mötet faktiskt med myndighetens representanter och även med andra ibland. Blir man sedd som en potentiell fuskare. Och enligt mycket av sån här socialpsykologisk teori. Så är det nästan som att de här fördomarna om man kan besannas. Liksom. Varför ska jag tala sanning när de ändå ser mig som en trixare och en rufflare? Okej, i de här böckerna då som jag har pratat lite om nu så finns det en mängd möten. Böckerna är uppbyggda av möten kan man säga. Som har resulterat i text. Och det är en mängd tillfällen då jag har träffat människor. Många jag har träffat över flera år. Då vi tillsammans också har byggt det man kan kalla relationshistorier. Så att om jag träffar en om 2 år, till exempel en som heter Marie som inleder boken, som jag träffar redan år 2000, och hon berättar om sitt liv då. Vi träffades kanske 20-25 gånger år 2000. Och även om det har gått 2 år så har vi direkt något att koppla till, så att vi är igång och pratar direkt, ungefär i en slags dialog om hur livet går. Och för Marie, hon skriver också på baksidan av boken att kontakten med mig betydde väldigt mycket, att hon kände det som att hon fick en säker länk till sitt förflutna. Förstår ni vad jag menar? Det var svårt för henne att hålla kontakt med vissa som verkligen var med och tog heroin. Fast jag var med i någon mening och blev den här säkra länken. Och hon menar att det hade underlättat för henne att släppa faktiskt också. Så att det blir man väldigt gripen när man hör sådana där saker. Ja, och det jag gör i de här böckerna det är att jag vill lyfta fram det sociala. Det kanske jag framförallt gör i den här sista boken, fast även i de andra. Och att människor behöver människor. I en tid av både individualisering, både inom konsumtionskultur till exempel, att konsumera saker till en individ och också i till exempel hur ofta det fungerar inom myndigheterna där man lägger väldigt mycket på individen. Inte på till exempel segregationen eller det samhälle som skapar någonting. Utan det är individen som får bära hundhuvudet. Och blir den människa som sägs att inte kunna sköta sig. Det sociala. Och det är också en tid av medikalisering. Och där man ger mediciner. Och till väldigt många åkommor. Det gäller ju inte bara missbruk. Utan det är mycket annat. En tid med intensiv diagnostisering. Och mycket annat. Så är det lätt att glömma bort det. Som vi kan kalla för det sociala. Och jag har lärt känna väldigt många människor under det här året. Och jag kan säga så här att jag ofta blir glad när jag ser dem. På Drottninggatan kan jag träffa någon. Det är den där stora gatan där spårvagnarna rullar fram. På beroendekliniken kanske. Där dit en del går. På idrottsparken. Och de här platserna och träffa folk på sina platser tycker jag också är väldigt viktigt. För att kunna förstå. Att inte begränsa sig till att bara vara i en viss miljö. Så mycket annan forskning handlar om att man sitter i något besöksrum och intervjuar någon om dens erfarenheter av livet. Så att det här blir en mycket mer komplex bild som kommer fram. mycket mindre stereotyp och homogeniserad. Jag tycker väldigt mycket att man kan få fram det mänskliga faktiskt i det som annars misstänkliggörs och ses som stereotypt. Och det är lite den drivkraften jag har haft också. Och genom att vi har mötts då så blir vi sammansvetsade. Som Siri till exempel, hon, jag minns många ögonblick där vi sitter på en restaurang då, och hon är så duktig på att göra karikatyr på vissa ur sjukvårdspersonalen. Hon är expert på det liksom, och jag håller nästan på att skratta ihjäl mig när hon berättar. Men det är att hon har levt så mycket inom vården och blivit sedd som ett objekt som ska mätas, som ska kollas, som ska testas på längden och på tvären. Och hon gör inte karikatyrer av de människor hon tycker om inom myndigheterna. Utan karikatyren blir ett sätt att förhålla sig till makten faktiskt. På samma sätt som satirteckning har varit det, historiskt sett. Ja, och jag har också lite mer här. Jag har också oroat mig och gått över gränsen för vad man som forskare förväntas göra. Och jag har försökt hjälpa människor också. Jag har skrivit brev till till exempel läkare. Men då har såklart de givit sitt samtycke till det. Så att vi har diskuterat väldigt noga innan. Fast det är när jag har sett folk som håller på att gå under. Och som inte får den hjälp. Eller som kanske inte vågar nästan be om hjälpen. Eller kanske de inte vågar be om den för att de vet hur det kan vara när man går till socialkontoret också. Det är nästan ett hasardspel om man möter en bra och förstående socialsekreterare eller om man inte gör det. Tyvärr. Så jag har gått med ibland till socialen och sådär. Ibland har jag drabbats känslomässigt också. Prata till sömnen har jag faktiskt gjort. Och fört dialoger. Min fru har sagt på morgonen, pratar du med mig i natt egentligen? Att då har man tagit jobbet till sig. Fast jag ser det nästan inte som ett jobb heller, utan jag ser det som att gränserna mellan privatliv och arbetsliv, det är nästan som en social konstruktion, något som vi har kommit överens om att vi ska ha gränser mellan det. Och så. Och jag har inte haft något emot det, att blurra de kulturellt och socialt skapade gränserna. Jag har inte haft något problem med det. Jag har tyckt att det har berikat mitt liv. Boken består väldigt mycket av situationer. Ja just då, jag tror att det är som, om de märker att jag gillar att träffa, när man träffas på Drottninggatan till exempel, då märker de om jag gillar det, som vi bedömer hela tiden också mötet. Vad är det här för möte? Vad får jag för bemötande där? Och då om man känner sig så att den andra gillar att träffa en, då vill man ju upprepa det mötet också. Men om man inte känner det, då vill man inte upprepa det. Så enkelt brukar det ju fungera. Eller så enkelt men svårt samtidigt skulle man kunna säga. Boken består alltså till stor delar av situationer som beskrivs och där de också berättar. Där de ibland känt sig bra i vissa möten till exempel. Eller där de känt sig kränkta eller objektsgjorda. Och det är två kapitel om missbruksvården som till ganska stor utsträckning handlar faktiskt om kränkningar. Och att man görs till ett objekt liksom. Och det finns ett hot om bestraffningar där också som gör att man blir rädd, att det skapas en produktion av rädsla också. Vad kommer nästa urinprov att visa? Ungefär så, vad kommer hända då? Kommer jag att stängas av från behandlingen? Kommer jag att få gå dit varje dag när jag har skött mig så bra under ett par års tid nu? Det finns någonstans, jag tror att det blir möjligt med sån här hårda regelstyrt liksom, och maktutövande system som är inom en del av missbruksvården blir möjlig för att man ser inte det här som vanliga patienter utan man stigmatiserar. Det finns någon slags grundläggande stigmatisering som säger att de här människorna är inte riktigt lika mänskliga som oss. Och det tycker jag också man borde ta upp inom för att förbättra det sociala arbetet. Och sen är det också när det här medicinska systemet blir så stort så är det som att när man mer träffar läkare och sjuksköterskor och vårdare, då är det som att det smyger in i ens eget huvud en slags sanningar som till exempel säger så här: ska jag sluta med missbruk, då måste jag göra det med tabletter. För att jag har blivit en hjärna i mötet med alla de där. Jag har blivit en hjärna och en biologi. Okej, ett annat kapitel då heter Människor gör skillnad. Och i det får vi bland annat möta socialsekreteraren Margareta. Som det berättas om henne. Jag har ju träffat henne live också, fast den här boken bygger på deras berättelse liksom. Och hon är en socialarbetare som många upplever som en vän som de minns också. Vissa socialarbetare minns man inte ens. Personal inom missbruksvården, man vet inte vad de heter ens. Och det är ju för att de inte har gjort någon impact på dem egentligen. De kommer förmodligen att minnas henne till den dagen de själva tar sitt sista andetag. Och här är lite som när man beskriver olika socialarbetare som kan göra skillnad. Så är det så här, och det är ganska mycket man ska tänka på. Att man inte bara gör sitt jobb, att kämpa för klienterna att gå utanför ramarna. Det är väldigt, ses som väldigt viktigt. För då tyder det på att man gör det inte bara för att hämta ut sina pengar i slutet av månaden. Utan det tyder på att det finns något element av äkthet i relationen. För annars så tänker man ofta så att den gör bara det där som en del av sitt jobb. Vissa som är mer ensamma tänker det mer än andra. Okej, jag har bara professionella runt mig liksom. De kommer bara hit för att de måste. Siri brukar säga så ofta. Och att lita på dem man möter är väldigt viktigt. Att inte misstänkliggöra. För då skapas något i mötet i själva litandet som blir som en process. Och också att man finns där över tid för att relationen ska stärkas, för att tillit ska utvecklas. Det kanske inte är helt nödvändigt, men det kan vara bra att man har en relation, liksom den här relationshistorien också. Av att man litar på varandra. Och sen den där skapar känslan av att man gör ett slags lagarbete, att man gör något tillsammans. Det är också tydligt hur vissa kan berätta med stolthet, till exempel när de släpptes inte in till exempel på Laro. Laro vet säkert många här vad det betyder, som läkemedelsassisterad behandling. Okej, och då tillsammans med socialarbetaren så kunde man säga, ja men hur ska vi göra för att komma in där? Ja men vi söker dokumentation där, ja vi går till polisen och ber om dokumentationen hos polisen. Och så berättar till exempel Sam med stolthet att, och använder orden vi hela tiden, vi gjorde det och vi gjorde det och vi gjorde det. Så den berättelse om ett framgångsrikt lag som gör någonting. Och sen tror jag det här som möjligtvis gäller väl det i det vanliga livet också faktiskt. Att man framställer sig själv som kunskapsmässigt ofärdig. Förstår ni? Att man inte framställer sig själv som att man är den som vet allt. För vet man allt kan ju inte den andra tillföra någonting. Då kan det ju heller inte bli något möte. Då blir relationen lite tilltäppt där. Ibland brukar vi använda ordet besserwisser lite grann. Men vad ska man berätta för en besserwisser som redan vet allt? Och hur kul är det att möta en besserwisser egentligen? Så då skapas också den där känslan av att vara ett team faktiskt. Det var en Tony berättade att hans socialsekreterare hade börjat läsa kriminologi på inrådan av Tony. För Tony berättade att han trodde att han hade ett kriminalitetsproblem. Och inte egentligen ett missbruksproblem. Sen var ju de där säkert väldigt sammanlänkade. Fast han berättade med stolthet hur han fick ändå läsa det där. Och han fick ändå gå liksom och söka till universitet och så. Men jätteviktigt är ett lyssnande. Och ett lyssnande, till exempel att ställa frågor på ett lyssnande sätt, innebär inte att man ställer den andra mot väggen som vid ett förhör. Utan att man genom frågorna får samtalspartnern att förstå att man är beredd att lyssna genuint. För att man vill att den andras liv ska bli bättre. Upplever den andra människan att man är ute efter att sätta dit personen, blir kommunikationen något helt annat än om hon eller han tänker att den som frågar vill veta för att förstå snarare än för att straffa. Så att det ska inte vara repressivt det här. Att lyssna är inte detsamma som att höra, då det senare innebär ett registrerande snarare än en uppriktig avsikt att förstå. Det innebär ett försök att närma sig den andras förståelse av tillvaron. Och då om ni sätter det här i ett sammanhang och med tanke på vad ni har hört tidigare idag också så, och allt det här med new public management och liksom olika, vi ska dokumentera hela dagarna. Och om det här, att lyssna och att skapa dialog, är det viktigaste i ett socialt arbete. Då blir det här allvarligt skadat av de här systemen och jag tror faktiskt att det har blivit det också. Nu är det bara sista minuten här. Jag ska träffa Siri. Och det är maj månad 2014. Och hon har varit inne i den här medicinska vården väldigt mycket och varit det här objektet kan man säga. Det är hon som är specialist på de här karikatyrerna. Men för ungefär två och ett halvt år sedan så lämnade hon det med starkt stöd. Liksom, både vad gällde boende och mycket annat. Hon fick ett starkt stöd av samhället. Hon tyckte det var skönt att vara ute ur det faktiskt. Fast det var också väldigt jobbigt att klara sig själv på ett annat sätt. Och då säger Det är varmt men blåsigt ute. Fan vad det blåser, säger jag. Ja, som fan, säger jag. Vi går till ett ställe vid Saltängsbron, alldeles intill den klassiska kaktusparken. Vi köper varsin bägare och sätter oss på en bänk. Hon säger att allt går bra. Men hon minns den tid då hon var patient i så många år med en viss ångest och säger att myndigheterna glömde en sak. Och att det är att människor behöver människor. Det var hon som sa människor behöver människor. Och det är därför boken heter Människor behöver människor. Såklart, tänkte jag. Det är egentligen självklart. Men är det så egentligen utifrån makthavares och offentliga organisationers perspektiv? Ses alla människor som mänskliga bara för att man rent biologiskt kan kalla dem människor? Och jag återkommer till det. Jag diskuterar sådana saker också. Dagen efter använde jag Sirius uttalande på en konferens i Norrköping också. Och hon var jätteglad när jag berättade att jag hade använt hennes uttalande. Hon är jätteglad att boken heter Människor behöver människor. Ja, jag är också glad och stolt över det här faktiskt.
Jag tänkte att nu får Björn, Johan och Kristina komma upp hit. Och så tänkte jag att vi skulle diskutera eller samtala om vilka förutsättningar har socialarbetare idag egentligen att göra ett bra jobb? Hur ser det ut? Möter människor och visar, har man möjlighet som socialarbetare idag att visa att man står på deras sida? Eller är man den här socialarbetaren i Karlskrona där Björn var ordförande och sa till dem håll budgeten? Hur ser det ut idag?
Jag ska säga tack. Det känns som du har gjort teori av den praktik jag tror på. Tack.
Tack så mycket.
Jag tänker att det kan man visst det. Det kostar ingenting. Mötet kostar ingenting. Att jag möter en annan människa kostar inte mer eller mindre om det blir bra eller dåligt. Du pratade om att ljuga. Man behöver ju inte ljuga om inte det får negativa konsekvenser och tala sanning. Så vi bygger system för lögn. Jag har också varit där jag har ljugit för kollegor i andra delar. Därför att jag vet att min klient inte får pengar till mat kanske eller annat för ett återfall. Och det här med besserwisser så. Jag har precis fått ett meddelande på Facebook från en ung man som jag hade som klient för några år sedan som är missbrukare. Sen har det gått bra ett tag och nu har han tagit ett återfall så han skrek på hjälp. Han var 19 år när jag träffade honom. Det är klart att jag inte har en aning om vad det är att vara 19-årig yngling med cannabismissbruk. Jag måste ju bara ställa frågorna. Och det går att göra allt det arbetet just nu i Sverige. Nej, men jag menar att det går. Alltså, det går att göra allt det här arbetet hela tiden i Sverige idag utan en enda förändring. Men det är upp till oss enskilda socialarbetare. Och så får man vara lite vresig tant ibland. Och det är lättare i min ålder än när man är alldeles ny.
Ja, jag har ju haft en relation med Filip här. Det är kanske lika bra att vi kommer ut med det. I ganska många år. Då, va? Filip gjorde ett antal väldigt uppskattade studier när jag jobbade som narkotikapolitisk samordnare. Då var han bara docent, så blev han professor, så det gick ju bra. Va? Mm. Men det jag uppskattar hos Filip, det är att han ställer de besvärliga frågorna vad det gäller sociala utmaningar, sociala problem och inte minst missbruk som vi har jobbat mycket tillsammans kring. Nämligen varför saker och ting händer. Inte bara konstatera att det händer och hur många som gör det. Va? Och en allmän reflektion är att vi skulle kanske ställa den frågan och söka de svaren på ganska många områden i dagens Sverige när folk och unga människor söker sig till väldigt destruktiva miljöer och inte bara se slutprodukten, för att då kommer vi sannolikt inte att göra speciellt mycket rätt. Men det jag tänker på, det är, jag har på privat basis så är jag övervakare åt en del ganska avancerade ynglingar då, och jag har två stycken nu, va? Sen gör jag ju sig annat med, men jag tycker att två stycken, det är vad jag klarar av för att finnas där och vara den här personen som du pratar om. Någon man kan ha en relation med, vi som hinner gå och käka lunch och inte bara träffas över skrivbord och så vidare. Min fråga är, hur ska vi få organisera det sociala arbetet så vi hinner vara en medmänniska och en människa som man möter och inte bara en representant från ett samhälle?
Exakt.
Har du någon bra fråga eller svar på det?
Nej, men ställer man frågan så kan man nog ta den på allvar. Det är väl första steget. Och sen hur ska man göra? Alltså det första, väldigt viktigt måste ju vara att ge mer tid. Och att förändra det som gör att socialarbetare också får stressa ihjäl sig. Eller att man får skapa olika strategier för att hantera det tryck man utsätts för. Det kan ju vara olika. Det kan ju vara att man är den kärringen som du pratar om. eller den som, men om man är ensam så har man ju väldigt svårt att förändra något. Ofta är ju, ibland kan ju de här undercheferna också vara stöpta efter New Public Managements ramar på något sätt. Så att det är vissa beteenden som premieras och vissa premieras inte. Eller också kan du burn out, alltså du kan bli en paragrafryttare av Guds nåde också, som patient, eller som klienten inte känner någon som helst medmänsklighet ifrån. Och det var faktiskt att berätta Margareta för mig att de sa till henne att du får inte vara så noggrann i dina möten. Du måste jobba slarvigare, sa de till henne. Du måste jobba mer i linje med det där som gör att det blir mer, lite mer löpande bandstök på det hela. Och hon gjorde det ett tag, men sen så slutade hon att jobba där för att hon orkar inte längre. Och då har de förlorat en av de bästa socialsekreterarna i hela Norrköping där. Och många klienter var jätteledsna för det. Så att det var tråkigt, och hon tyckte också det var tråkigt. Jag tror att det är det att man tror att man ska göra så mycket, och så märker man att systemet säger att det är väldigt svårt att göra så mycket. Och man kanske kan göra det över en viss tid, men sen blir det också väldigt själsligt arbetsamt.
Vi har ju levt i, alltså en del av New Public Management innebär ju också att man trycker bort professionerna. Mm. Och att det istället för att bli det detaljreglering från politikerna. Kristina, vad får ni för svar från era medlemmar om arbetssituationen? Och får de utrop för det de vill göra? Hur ser det ut?
Ja, hur ser det ut? Jag kan säga att det finns 290 kommuner. Så det ser olika ut, självklart. 290 kommuner, det finns olika organisatoriska enheter, alltså olika kontor. Så det kan skilja mellan samma kontor dessutom. Men det vi vet är ju att det senaste året framförallt så har ju situationen skärpts utifrån om man tittar på det utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Inte bara inom den sociala barn- och ungdomsvården, utan i hela socialtjänsten. Och nu pratar vi missbruk här. Jag var i en grannort till Norrköping för bara ett par veckor sedan. Och träffade några socialsekreterare som jobbar inom missbruk. Som beskrev just det här. Hur alltså bristen mellan förutsättningar och resurser. Där de varje dag får ställa sig frågan. Är det här en fråga om liv eller död? Är personen suicid? Är personen har risk för överdos? Alltså, det är den prioritering du sitter med som socialsekreterare varje dag. Och där jag tror inte att det här är en medveten organisatorisk, jag tror faktiskt inte att detta är en medveten organisatorisk strategi, vare sig från politiskt håll och framförallt inte från cheferna i socialtjänsten. Utan jag tror att politikerna är inte medvetna om hur det här ser ut. Och det kommer an på mig och på oss här att tala om det. Och cheferna försöker hantera det här utifrån de förutsättningarna de har. Men jag tror att det får förödande konsekvenser för människor. Jag tror, min förhoppning nu då när Åsa stod här, ändå att hon verkar vara väldigt medveten om det. Hon har en ambition av att vilja ta tag i det här. Och jag märker mer och mer också ute i kommunerna att det finns en sån politisk vilja. Men just det här att man som socialsekreterare får göra den här prioriteringen mellan resurser och uppdraget, det ligger återigen, jag inledde med det, den här individualiseringen. Det är också bara ett uttryck för individualisering, där du lägger vilket som, någonting som egentligen ytterst är en politisk fråga på den enskilde socialsekreteraren. Och så ska jag bara också avsluta med en liten reflektion. När det stod att det är Siri som säger att människor behöver människor. Nu är jag 70-talist, men jag har barn som är födda för inte så länge sedan. De har gjort en helt annan association till det. Vem är Siri?
Nej, jag tänker också att utifrån, alltså om man börjar med de som faktiskt ber om hjälp, de som faktiskt ringer och som kommer och som vill ha hjälp, om man nu pratar vuxna missbrukare då, och börjar i den ändan att vi faktiskt tillsammans diskuterar vad som kan vara hjälpsamt, vad som uppfattas som hjälpsamt. Och då undrar jag, finns det någon evidens på urinprov? För jag är inte mycket för urinprov, kan jag lugnt säga. Om man då går från kontroll och till möten, alltså då blir det inte så stressigt. Jag lovar, jag har varit där. Mm. Och då behöver, och de, sen finns det de som måste gå till oss. Och så det är där igen strukturerna är. Om man blir tvingad att komma till vuxenhandläggare för att annars riskerar man att förlora sina barn eller inte få försörjningsstöd. De sliter man ju ut sig på, för de vill ju inte vara där. Men om man skiter i det då, hade jag på att säga, och nedprioriterar dem och säger att det går så bra. Och jobbar med dem som faktiskt ber om hjälp. Då är det hur kul som helst och inte alls särskilt slitigt.
Ja.
Fråga som vi egentligen inte kanske skulle pratat om när Åsa var här, men som hela ditt arbete egentligen bygger på, det är ju att ta till sig brukarens kompetens eller livserfarenhet. Va? Mm. Det pratade vi ju inte om så att säga, det framtida sociala arbetet. Men det finns ju ett antal politiska partier, jag ska inte säga det, men som driver den frågan att vi borde lagstifta om att brukarens kompetens måste ta tillvara. Och då inte bara i allmänt övergripande arbetsgrupper med SKL och så vidare, utan i det faktiska dagliga arbetet. Mm. Och egentligen är det ju det, den kraften du visar väldigt mycket i det här, va? Att folk har resurser. Och jag tänkte på det här du var inne lite grann på, Yvonne, med att det skapas lögnkulturer liksom både bland de som jobbar och klienterna inte minst. Va? Och jag har varit lite involverad i på Lunds universitet i det här utvecklingen av bostad först, om ni, det känner ni säkert till, housing first. Va? Och en av de orter som då var med i det här var Helsingborg, och det har ju utvärderats effekten. Alltså jag ska inte gå igenom det. Väldigt strålande resultat. Man har nästan alla som bor kvar efter 2 år, och då är det människor som har varit utanför bostadsmarknaden nästan hela sitt liv. Men rubriken är för den här utvärderingen att det kändes så skönt att slippa ljuga. Och det där är någonting som finns i hela det här sociala arbetet, liksom att man ska på något sätt ska vara anpasslig, man ska rätta sig och man ska vara jävligt ödmjuk då, va? Berättar man om sina problem? Kommer jag till LARO-mottagningen på måndagen och när jag ska få min dos, och de frågar lite reflexmässigt, hur har helgen varit? Va? Säger jag då, det har varit ett rent helvete, jag har rökt på nu igen och jag har jättestora bekymmer. Då riskerar man ju faktiskt att åka ut, va? Ur systemet. Då, va? Och då belönar man ju egentligen lögnen. Va? Säger jag då att jag låtsas att allting är bra. Va? Och det är bara ett exempel där det lönar sig att ljuga istället för att berätta om hur livet ser ut. Va? Och det är ju en jävla stor utmaning, vill jag påstå, för det sociala arbetet. Och inte minst missbrukarvården. Mm. Jag vet inte hur du reflekterar på det.
Ja, men jag håller med vad du säger. Mm.
Misstankegörandets kultur också. Att det liksom byggs in i kulturen olika strategier som... också pratar jag om produktion av rädsla. Och den rädslan kan komma när man... Nu har ju Socialstyrelsen ändrat föreskrifterna ganska mycket. Då, men att man skickar ut brev till alla. Liksom, nu har det kommit en misstanke om att ni säljer era preparat eller något, så att nu måste ni komma allihop varje dag, fastän att du har skött det i 4-5 år så är det tillbaka på ruta 1. Och det är en behandling som man inte skulle göra med någon annan patientgrupp, ja, faktiskt. Så att det är på något sätt ett bevis just där för den här starka stigmatiseringen också, tycker jag. Och väldigt upprörande faktiskt, om man skulle se det som något som händer i en historisk tid. Hur kan sånt där hända liksom? Hur kan det hända? Hur har det blivit så att sånt här kan hända? Ungefär så. Man blir förbannad när man tänker på det.
Jag har ju lovat att vi ska hinna med några publikfrågor också. Och då gör vi precis som förra gången. Att korta frågor, och Anneli släpper inte micken, utan nu får ni vifta här. Anna.
Ja, Anna Hollander heter jag. Och jag vill bara säga att jag blir lite förvånad när ni tar upp det här behovet av att lyssna på klienterna. För det är ju den... princip som är så stark i socialtjänstlagen och som var revolutionerande när socialtjänstlagen kom. Och att klienterna inte kommer till tals, tror jag man måste se ur ett helt annat perspektiv. Att det handlar om att ett maktperspektiv. Där det är egentligen ingen som bryr sig om man ska lyssna på dem eller inte. De har ingen stark ställning i samhället, och det måste vi vara medvetna om när man också lagstiftar och pratar om socialt arbete.
Hej, jag heter Dalia Eid och jobbar som missbrukshandläggare. Jag har gjort det i ungefär 4 år. Och de här punkterna som du la upp, där man försöker vara närvarande, man vill inte vara en besserwisser. Jag möter mina klienter varje dag, eller de nya som kommer till mig säger jag, de brukar oftast fråga om lov. Kan jag få det här? Kan jag få det här? Så bara, men det är klart du får. Så jag finns här för dig. Fråga mig vad du behöver, så löser vi det tillsammans. Vi hittar på vad vi ska göra. Men vad vi upplever när vi inte kommer längre, det är ju när landstinget inte vill ta emot våra klienter. Det är jättesvårt att få en ADHD-medicinering idag. De behöver minst vara rena i 3 månader. Och där försöker vi då, jag har en 25 klienter som jag då försöker hålla flytande för att de i alla fall ska kunna lämna de här rena proverna för att äntligen få igång sin medicinering. För att bli inskriven på ett behandlingshem, då behöver du vara ren först. Du kan inte komma och vara påverkad eller ha lämnat ett positivt IP. Så därför försöker vi också, vi vara enskild handläggare, möta dem och försöka motivera dem till att lämna rena prover så att vi äntligen kan få vara inskrivna. Och det är det som jag upplever som är liksom största problemet som handläggare. Vi hör, vi lyssnar vad de behöver och vi förstår vad de säger. Och vi är ute och arbetar efter Socialstyrelsens föreskrifter att det ska vara en gemensam planering och samsjukliga ska mötas och behandlas samtidigt. Men landstinget tyvärr brister i det.
Jo, jag tänkte på det du sa, Kristina. Jag bara tänker så här, det är viktigt på något sätt att försvara socialarbetaren som sitter på kontoret, därför att New Public Management, det är ett intrikat kontrollsystem högst upp. För varje resultatenhetschef måste få sin budget att gå ihop och varenda plupp måste vara grön. Och alltså kontrollerar man långt ner och ingen, träffar man på en klient, jag har själv jobbat med missbrukare under ganska många år. Träffar man på en klient så kanske det belastar socialpsykiatrins budget. Så kan liksom min utredning överprövas både av behandlingssektionen men även av socialpsykiatrin. Därför att pengarna kanske inte räcker. Och då vill man helst hålla liksom folk utanför. Så att det är ett, och socialsekreterare kan ju också vara tvungna att skriva på Excel-ark precis vilka kostnader de har haft. Och har man liksom överskridit budgeten så ses man inte med blida ögon. Eller man kan få den lilla delegation som man faktiskt har rätt till. Jag tror att det är Stockholms stad på försörjningsstöd. 540 spänn va? För en härbärgesplats. Den kan bli indragen för att man liksom har gjort någonting som har gått utanför boxen. Så att är man gammal i gården och en sur kärring, ja men då tar man den här striden. Men är man en anställd på otrygga anställningar så liksom man köper systemet. Därför är det så oerhört viktigt att liksom våra respektive fackliga organisationer börjar diskutera konsekvenserna av New Public Management, för det är katastrof.
Ja, det är väl mer reflektion, kommentar. Marie Guting heter jag, också socionom, jobbat i Stockholms stad och var med. Nu bryter vi tystnaden. Jag tänkte på det som du sa, Kristina, att många inte känner till vad New Public Management är bland chefer och sådär. Så tänker jag att riktigt håller jag inte med om det. Utan det har stått många år i tidningar och det har pratats om det även fackligt och allting. Jag tänker, när vi höll på, men nu byter vi tystnaden, så var ett förslag så här att som fackförbund gå ut och informera medlemmarna, för att New Public Management är det som dränerar hela samhället, inte socialtjänsten, hela samhällena. Eller så här. Och sen en reflektion till dig, som du sa i början, om det var för Siri eller Margareta, det som hade fått henne att byta väg var bland annat relationen med dig. Och jag kommer ihåg när jag började 2009 i Stockholms stad på den förvaltningen, och då var sociala avdelningschefen där och stod och pratade för oss allihopa. Evidens jättebra, men om man säger och stolt säger att nu går vi från relation till evidens, då har man missat någonting katastrofalt. För det är relationen som för framåt, att det blir förändring bland människa till människa.
Tack så mycket. Vi hinner inte med några fler frågor. Nu får vi se här. Nu ska vi ha raska svar också här.
Ja,
Björn viftade.
Jag bara en del jättekorta reflektioner. Jag tror att det är rätt viktigt, och det låter lite flummigt det här, va? Men att hitta ett system och mäta de ekonomiskt positiva effekterna utav de sociala investeringarna. Va? För att vi fångar inte de kostnader som inte uppstår. Va? Och vi vet, sån här kinky kunskap som jag har som vårt gamla jobb på mobb då, att en manlig heroinmissbrukare kostade redan för ett antal år sedan ungefär 2,5 miljoner per år. Va? Och att då göra en investering på ett par hundratusen som ger en livslång effekt i positiv mening. Vi mäter inte de kostnaderna. Va? Medan vi mycket väl kan skriva av investeringar i döda ting som fastigheter och vägar och sånt där under väldigt många år. Va? Och jag tror att det är viktigt att kunna fånga det här, va, på något sätt, för att då vänder vi på hela kuttingen. Då kan vi ju tydligt säga att nej, men vi har inte råd att inte göra de här satsningarna. Nu säger vi att vi har inte råd att göra det här, trots att vi vet att det är väldigt lönsamt. Sen kan jag jättekort, så jag vet inte om du ska runda av med det fortsatta arbetet i den här gruppen. Det gör du då?
Det gör jag. Ja. Om du inte pratar så länge.
Ja, tack så bra. Okej. Okay. Jag måste bara säga att alla ni och alla andra är väldigt välkomna att delta i den debatten på vår sida som heter morgondagenssocialtjänst.com.
Alltså, nu är faktiskt klockan halv och jag tycker det finns en poäng i att hålla tider, både när man börjar och när man slutar. Jag tycker att vi ger de här panelisterna en applåd.